Välkommen till del 2 av vår podd Digirelationer. Här i studion finns idag, precis som förra gången, du och jag, Rasmus.
Hej, jag är Rasmus Mannerström, jag är universitetslektor i socialpsykologi.
Och själv heter jag Anna Henning och är också universitetslektor i socialpsykologi. Och i det här avsnittet av vår poddserie så har vi då alltså ett specifikt tema som är skärmtid. Och Rasmus, varför har vi valt det här temat? Och vad tänker du om det här begreppet skärmtid?
No, det här är ju en av de här kärnbegreppen, skulle jag säga, som diskuteras jättemycket i medier för tillfället och här under senaste åren allt mer och mer. Jag till exempel kollade här också på YLE att mängden nyhetsartiklar har ökat om det här. Så det har åtminstone varit framme och det är ju någonting som jag skulle säga att har framförallt varit framme som ett negativt fenomen, eller det behandlas som ett negativt fenomen. Jag tänker mig att begreppet är delvis ganska diffust och på sätt och vis är det nytt därför för att dels, jag menar på 1980-talet och 90-talet talar man om att människor tittar för mycket för tv kanske, men talar man om skärmtid då så mycket. Att jag tänker mig att det här säkert har att göra med att vi sitter en så otroligt mycket, stor del av dagen nu på skärmar, glor på skärmar, inte endast på tv men då på våra mobiltelefoner och andra digitala.
Ska vi ta upp här lite exempel på tid som används vid skärmar?
Ja, vi kan ju se liksom att vad är det som vi använder då?
Jag tänkte mängden tid.
Ja, no, så om man för att återkomma lite den här statistiken då, så det här enligt statista så är det västerländerna i genomsnitt sex timmar per dag som vi vuxna sätter på, eller vad det nu också ungdomar medräknar den här siffran, men kring sex timmar vi dagen glor på olika skärmar medräknat av tv, dator, mobiltelefon.
Och det låter ju ändå, tycker jag, som betydligt mindre ifall här nu på riktigt räknas med arbetstid och sånt än vad man verkligen gör.
Ja, jag tror det är något vi får återkomma till senare om vi tänker just på vår egna skärmtid. Så är det antagligen för vuxna. Nej, det har ju säkert att göra med vad för sorts jobb vi jobbar med. Liksom. Eller vad är det för sorts jobb man jobbar med? Men att de som sitter inomhus och jobbar med dator så är det ju säkert mycket, mycket större. Men allt som allt bara det att vi har en ganska hög siffra, ganska mycket tid vi sätter ner på det här, på att glo på skärmar i dagens läge. Och vi har också närmast statistik härifrån Finland.
Ja, men jag skulle kunna kanske säga något kort om våra egna studier. Alltså dels det här att vi har tittat lite på unga i en svenskspråkig högskola och sen unga i ett svenskspråkigt gymnasium, där vi då just har ställt den här frågan att kan du uppskatta din dagliga skärmtid? Och här skulle jag säga att det ser ganska lika ut, åtminstone nu i den här gruppen gymnasieelever och högskoleelever, det vill säga att de säger att den dagliga skärmtiden då är i medeltal ungefär 7,5 timme eller 6,5 timme, sådär, så att kring 7. Här ser man också att det finns en stor variation, alltså att det finns de som säger att till och med så lite som 2,5 timme per dag. Och så finns det de som säger ända upp till 15 timmar per dag. Så att det är väl uppenbart också att det dels alltså kan vara stor skillnad just på hur mycket det är under dagstiden. Vi vet ju till exempel att gymnasieeleverna jobbar väldigt mycket med digitalt material, så att det kan bli många timmar redan under skoltiden. Men så är det också stor skillnad tydligen på att hur mycket man sen sysslar under fritiden med olika skärmar.
Och det som jag kanske också ville betona med det här, det är ett diffust begrepp, är just det att vad är det allt som ingår i det, att emellan talar om just alla skärmar man tittar på, emellan talar man då kanske mer om att vad är det för sorts saker man gör, liksom att är man på något vis aktiv eller passiv, vi återkommer till det närmare senare här, men sen också det att är det liksom är det viss sorts appar eller är det bara sociala medier? För att vissa är ju då bara till för att skriva och kommunicera när andra är till då för mig liksom att göra videon och så vidare. Så det är lite oklart då vad allt som det här inbegriper det här begreppet.
Precis. Jag tänker personligen också att det är ju nu definitivt inte helt lätt. I och med att skärmarna just då finns med oss i vår vardag på så många olika sätt. Och det här just med att telefonerna ofta tycks ha vuxit fast i handen. Kanske speciellt på lite yngre personer. Vi talar här ofta om generation Z. Och då blir det jättesvårt att avgöra att vad är skärmtid. Att är det skärmtid när du sitter och umgås med dina kompisar och har telefonen med och den ingår i samtal emellanåt och kanske inte hela tiden att hur ska man se på sån tid till exempel. Så det är säkert bra att problematisera det här begreppet skärmtid helt och hållet. Samtidigt så tänker jag att jag antar att både du och jag tycker att även om det då är någonting som man som är svårt att mäta och som förekommer på något sätt hela tiden så kanske vi ändå inte tycker att det är något som man bara kan strunta i eller att så att säga låta bli att fundera på därför att vi har skärmar med hela tiden. Att kanske den relevanta frågan ändå här blir att vilken inverkan har de här skärmarna på oss och vad tillför de och vad är det som de ersätter? Är det något väsentligt som blir borta när vi har skärmar med hela tiden? Det är väl kanske vårt intresse.
Jo, absolut. Och någonting som jag tror att vi kommer att tala mer om under den här vår poddserie är det här en av de mest kända amerikanska socialpsykologerna Jonathan Haidt som verkligen här förra året publicerade sin bok Den yngsta generationen. Var han har en mycket, mycket negativ syn på vad digital kommunikation, vad mobiltelefoner gör till dagens ungdomar och vuxna. Och han talar om ett stort, enormt människoexperiment som är på gång. Och det här han menar att mobiltelefonen i princip då, den hämmar eller saboterar utvecklingen av våra sociala förmågor, samvaro, närvaro, lek. Och så vidare. Och han föreslår radikala begränsningar till vår användning av mobiltelefoner.
Mm. Ja, och du var ju kanske redan lite inne på det här just med att varför den här frågan har blivit så aktuell. Jag tycker det är jätteintressant för att när jag började föreläsa för några år sedan kring den här tematiken så då var det ganska aktuellt det här med kärntider och då kom de här första rekommendationerna. Men sen så tänkte jag faktiskt här nyligen att nu kanske det här är något småningom som börjar falla bort för att det lyftes också mycket tycker jag i forskningen att vi kan inte mera tala om skärmtid, vi kan inte mera mäta just för att det är så svårt att avgöra vad det är. Men sen är det då ändå på något sätt nu stiger fram igen och nu börjar man tala om rekommendationer och det har kommit rekommendationer. Och vi ska just titta på vilka de här rekommendationerna är, men om vi ännu funderar på det här att varför man fortfarande anser att det ändå är viktigt så det har väl dels att göra med att skärmar ofta medför en så här stillasittande livsstil. Det vill säga att det har direkt inverkan på vårt fysiska mående. Sånt som övervikt, hur det inverkar på synen, på vår hållning och så vidare. För att nu inte sen då tala om det psykiska, alltså förstås innehållet som vi tar del av på skärmarna men kanske också psykiska på grund av att vi inte rör oss. För vi vet ju alltså att det här att vi rör på oss har en jättestor inverkan också på hur vi mår psykiskt. Så att det finns många olika orsaker till att det diskuteras nu igen och det var ju därför vi ville ta upp det här temat. Men om vi skulle börja med att titta på att vad säger nu då de här rekommendationerna som finns. Och jag har här framför mig det här, en så här kanske sammanställning av dels Världshälsoorganisationens rekommendationer och Institutet för hälsa och välfärd, alltså THL som vi ofta kallar det, deras rekommendationer. Och då säger man ju här att för barn under 2 år, alltså 0-2-åringar, så skulle man då helst ha inga skärmar överhuvudtaget. Eller om man då har någon skärm så tillsammans med en vuxen och att det då är väldigt viktigt att vad handlar det om att om man till exempel tittar på foton eller om man håller kontakt med någon släkting så då är det helt annat än att barnen själv sitter med någon skärm. Och sen säger man då att för barn från 2 år uppåt, 2-4, så skulle det då vara max 1 timme per dag. Och det här har man då väl främst motiverat med det här att de behöver träna och annat. De behöver helt enkelt använda sin tid för att lära sig så mycket andra olika typer av motoriska, till exempel färdigheter. Och sen finns här då ändå barn under skolåldern som jag då tolkar kanske från 5 till 7. Så säger man då att max 2 timmar. Också då att stor skillnad på vad man gör, att det ska vara socialt och tillsammans med en vuxen. Och i de här rekommendationerna då av WHO så har man ju då inte egentligen någon sån här tidsrekommendationer direkt för barn i skolåldern. Utan man säger då att föräldrar eller att familjer ska utgå ifrån allt annat som ska rymmas in. Det att man ska hinna sova tillräckligt, man ska hinna motionera, man ska kanske gärna ha en hobby, man ska sköta skolarbete, man ska kanske umgås med kompisar utan skärmar. Och sen när man då så att säga får ihop allt det här som behövs för att man ska må bra i vardagen, så då ser man att vad är det för tid som då möjligen kan användas för skärmar, och så får då alla familjer göra sina egna regler.
Jag tror att det är en svårighet där för många då kanske instanser att ge något, liksom, eller definiera det att det på så många håll i skolan har blivit så centralt med skärmarna, så att det helt enkelt är liksom, man vågar inte kanske uttala sig om att vad ska den där skärmtiden vara då.
Exakt.
I skolåldern.
Ja, och det här är ju en annan central fråga som diskuteras, men den går vi inte in på nu här, men i alla fall det här att vad är en lämplig så att säga mängd digi arbete i skolan och vad är det man behöver träna där och så vidare. Nåja, men det här var de här WHOs och THLs
rekommendationer. De motsvarar ju jättelångt det här barnläkarföreningens siffror eller rekommendationer som kom ut i Sverige då i fjol och förra hösten. Där rekommenderar man att barn 0-2 år inte alls har någon skärmtid.
Förutom väl just då kanske videosamtal med vuxen.
Ja, exakt. Det är sant. Ja. Och sen lite äldre barn, 2-5-åringar, så är det högst 1 timme om dagen. Och de lägger mycket liksom vikt vid kvaliteten av den här skärmtiden. Den ska vara långsam. Det ska helst vara någon som talar. Helst med upprepningar. Och det ska på något vis motsvara. Kommer möjligast nära liksom bokläsning. Och det betonas att skärmen ska användas tillsammans med en vuxen. Och det ska göras rätt liksom att sluta den här verksamheten. Och det betonas också att något som också kanske har diskuterats i media, det är att skärmarna får inte fungera som barnvakter. De får inte, för att de distraherar barn, de tröstar barn, hindrar. Förlåt, nu säger jag fel här. Att de får inte användas för att fungera som barnvakter. Och distrahera barn och trösta barn eller hindra utbrott som någon slags stutt för barn. Det är absolut det vad man inte får använda skärmar till.
Enligt de här rekommendationerna,
ja. Och sen till exempel det att måltider och föräldrabarnlekstunder ska vara då skärmfria. Och sen kanske liksom, en sista viktig punkt är det att det ska vara alldeles skärmfritt innan läggdags. Då.
Precis. Och de backar ju då upp sina rekommendationer med diverse olika forskningsresultat. Där man då till exempel lyfter fram att man har då hittat i forskningen samband mellan hög användning av digitala medier och sämre språkutveckling hos barn. Och att det finns ett samband mellan tidig användning av skärmar och sämre utveckling av kognitiva förmågor. Till exempel då som minne, impulskontroll och koncentrationsförmåga. Sen det här som du talar om, att det ska gärna påminna om en bok och att man läser en bok så mycket som möjligt, så de lyfter ju också då den här skillnaden till en bok i det här digitala, ju de här olika förstärkningsmekanismerna. Det här som ger oss dopaminkickar på olika sätt och som det gör att både barn och äldre gärna vill använda mer och mer. Och sen då och lyfter man också fram då studier som påvisar hälsorisker som närsynthet, just övervikt och det där. Studier som visar att där man helt enkelt har testat att dra ner skärmtiden för hela familjen och märkt att det då kan innebära att barn istället rör sig mera, så mycket som liksom 45 minuter mera per dag. Och som sagt, de här barnläkarföreningens rekommendationer så finns ju då tillgängliga för alla på nätet om man vill titta närmare på dem.
Nu efter de här barnläkarföreningens rekommendationer så har diskussionen faktiskt fortsatt. Och nu alldeles nyligen så svenska folkhälsomyndigheten kom ut med nya rekommendationer som då påminner mycket om de här tidigare, speciellt då den här barnläkarföreningens rekommendationer. Men det som är nytt här är då att här finns rekommendationer också då för äldre barn och ungdomar. Ett incentiv för de här nya rekommendationerna var till exempel en sån observation att 2018 så redan hälften av så små som 3-åringar använder dagligen internet. Och det här med nya rekommendationerna då kallas rekommendationer för en balanserad skärmanvändning bland barn. Och här då uttryckligen då för 6-12-åringar så sägs det att max 1-2 timmar per dag är liksom rätt maximala tid på någon skärm dagligen. Och sen för då 13-18-åringar max 2-3 timmar per dag. Så det här är de första då som vi ser som kan man säga inbegriper ända upp till 18 års ålder. Vad väcker det för tankar? Vad tänker du om det här, Anna?
Ja.
Har vi någon nytta av de här internationella eller nationella rekommendationerna?
No, det är ju det här som är frågan. Den här THL som jag nämnde här tidigare, alltså Institutet för hälsa och välfärd, så konstaterar redan år 2021 att en dryg femtedel av 1,5-åringarna hade då ändå över 1 timme skärmtid per dag. Och vi vet förstås liksom bara om vi tittar runt omkring oss i samhället att det ju inte verkar som att den här typen av rekommendationer är något som folk nu nödvändigtvis håller sig till. Jag tänker att det helt detsamma gäller ju med åldersrekommendationer för sociala medier till exempel, att de finns. Och sen så tar vi nu dem så på allvar som vi tar dem. Men jag tänker ju ändå att man nu har rekommendationer och att de liksom lyfts upp nu och då och tas fram i medier och så vidare. Att det åtminstone har en effekt på det sättet att det väcker kanske medvetenhet och att det väcker diskussion. Men vad tänker du själv om den här typens mer så här allmänna nationella rekommendationer?
Nu jag tycker att det är bra, äntligen. Eller skulle jag säga så att tudelat, alltså igen för att tänka på liksom tidigare tider eller historia. Det har förts sådana diskussioner redan tidigare gällande TV. Å andra sidan, jag menar dagens mobiltelefoner och hela den här digitala teknologin är så mycket mer än TV. Just det att vi kan liksom vara interaktiva och göra någonting med det. Och samtidigt kan det vara mycket mer beroendeframkallande. Så den har liksom sina, det är liknande men mycket mer på sätt och vis än TV. Och vi har nu, jag menar det samlas hela tiden en massa forskning och resultat då om följderna och liksom vad som sker, vad som händer med liksom vårt bruk av de här mobiltelefonerna. Och jag är övertygad att det här är någonting som måste nog säkert liksom, vi måste ta det mer på allvar. Vi behöver rekommendationer, det är någonting jag har talat om för redan i flera år. Och jag tänker mig att det här är åtminstone liksom ett första steg. Att sen om man tänker på att vi har haft redan länge nationella rekommendationer gällande till exempel liksom kostcirkeln eller näringspyramiden. Mm. Och sen samtidigt kanske vad du också själv påpekar att det är inte ens många som följer de här digitala rekommendationerna, åtminstone ännu. Så jag vet inte att är det ett positivt eller negativt tecken att det är inte hemskt många heller som i dagens läge följer kostcirkeln eller näringspyramidens rekommendationer. Att här kommer man då redan in på kanske en sån här spänning eller konflikt mellan individens rättigheter att förverkliga sig själv och leva sitt liv så som man själv vill. Och sen ett samhälleligt perspektiv. Vad är det liksom som tjänar samhället eller som är negativt för hela samhället, för alla oss?
Precis. Och här tänker jag att vi är lite inne också på det här att är det samhällets uppgift att säga hur vi ska leva?
Exakt, ja.
Eller är det individens rätt att själv bestämma? Och problemet med att själv bestämma är just det här att hur mycket har vi liksom insikt i hur vi påverkas Och speciellt som föräldrar igen så är det ju ofta svårt att man vill ju barnen deras bästa. Men det är svårt att veta riktigt vad det är i det här fallet. Jag tänkte ta fasta på en sak som du nämnde, det här med TV och att man har haft liksom fundera på det i tiderna. För jag tycker att det är också jätteintressant att nu när jag har rört mig runt i Svensk Finland och ibland då diskuterar med, eller inte ibland men alltid träffar föräldrar och diskuterar med dem. Så det är ofta någon som kommer med den här repliken att alltid har äldre generationer oroa sig, att oberoende vad det är för nytt som kom, att när radion kom så var man orolig för den och när tvn kom så var man orolig för den och så vidare. Men kanske det som jag gärna skulle nämna är ju det att det som man framhåller just, och du var lite inne på det redan, att den stora skillnaden här till tv och till den typ av digitala medier och den underhållning vi har idag är just det här individanpassade. Det vill säga att innehållet anpassas så väldigt mycket enligt varje individ. Vilket gör att det kanske fångar oss på ett helt annat sätt än vad till exempel tv och radion har gjort. Dessutom så blir vi ju kanske ofta mer isolerade med det här innehållet. Att också inom familjer så kanske vi sitter varsitt håll med vår egen skärm och alla gör lite olika saker, medan tidigare åtminstone så kanske man tittade tillsammans på tv och det blev på något sätt samtidigt en sån här social. Så att jag tycker att det finns många och stora och viktiga skillnader här som man inte liksom bara kan förbigå med en sån där replik om att alltid har vi oroas.
Ja, och jag tänker mig själv också att jag menar, jag förstår den här repliken eller sån här repliker och det här tänkandet. Jag tror att det är ganska liksom vanligt i dagens läge, men det där lätt glömmer man också det att genom människornas liksom historia, genom samhällenas historia, så har man alltid på ett eller annat sätt varit rädda för ny teknologi, hur den används. Och man har i de flesta fall alltid reglerat på ett eller annat sätt när man märker att det finns skadliga sidor. Jag tror inte det finns riktigt någonting i vår historia som vi ska anamma liksom bara med öppna armar och på något vis liksom att tänka på all vår lagstiftning i dagens läge. Jag menar, allt vad vårt samhälle bygger upp på och den teknologi som finns i dagens läge är på ett eller annat sätt reglerat. Och att det här är antagligen någonting som kan bli det också i framtiden. Det är det som vi försöker liksom hålla ett öga på här.
Det finns ju ändå då också forskare som är skeptiska. Eller kanske då ganska kritiska till de här, till exempel till de här nya rekommendationerna då av barnläkarföreningen där i Sverige. Och till exempel så kan man då på Lunds universitets hemsida läsa ett inlägg från februari 2024 där professorn i medie- och kommunikationsvetenskap Helena Sandberg uttalar sig om att de här rekommendationerna för småbarns skärmtid då kan göra mera skada än nytta. Hon menar då att de här skärmarna lätt kan bli en källa till oro och skam hos de här föräldrarna. Man börjar ifrågasätta att är man nu en bra förälder om man inte lyckas hålla de här rekommendationerna. Och menar att det att man bara fokuserar på tid och så vidare, att det missar liksom det viktiga, att det egentligen innehåller vi ska fokusera på. Och det där mera försöka uppmuntra till interaktion och sån medieanvändning som då är under föräldrarnas vägledning. Jag tänker att hennes poäng är väl just det här att nolltolerans, det vill säga det som man då har satt för under tvååringar, att det inte är realistiskt i dagens samhälle, att man inte ändå kan sen begränsa till exempel hemma hos andra vad barn tar del av och så vidare. Och hon och kanske hennes kollegor, så de efterlyser de mer en sån här mångvetenskaplig diskussion, att man ska både då titta på så här medicinsk forskning och mera samhällsvetenskaplig forskning och mera beakta själva kontexten och fundera på för- och nackdelar och inte liksom ett sånt här antingen eller, utan mera ett sånt här både och perspektiv när det då gäller skärmbruk och skärmtid. Vad tänker du om det?
No, jag menar det är svårt att i mångt och mycket hålla med, och det var hon säkert liksom talar om är ju en viss sorts balans. Men sen sen när man talar om att vi borde liksom att ungdomar och vuxna, att det liksom är en stor skillnad mellan att hur de använder den, så jag tänker mig att en sån här kritik tycker jag kanske till och med lite passerad vid det här skedet. Alltså, åtminstone tycker jag att man har redan flera år nu diskuterat om att man kan inte dra all liksom mobiltelefonsanvändning under samma kam och så vidare. Men jag tänker mig att till exempel de studier jag har varit med i och varit med att göra här på Helsingfors universitet, så när vi har studerat eller mättat vad liksom ungdomar använder till exempel sin telefon till, så där har vi nog konstaterat att vi liksom största delen av tiden går åt till att använda den mer på så kallade negativa sätt, den där telefonen. Den 80-90% av tiden används telefonen på sätt som kanske inte då i existerande forskning ses som kreativa eller kanske produktiva, lönsamma sätt att använda telefonen. Så att på något vis lite ta tillbaka den där diskussionen också till det att inte bara konstatera att det finns goda och dåliga sidor och goda eller dåliga sätt att använda telefonen, utan också liksom erkänna det att mycket av det som ungdomar till exempel gör med sin telefon i dagens läge är det här, eller kan vara skadligt. Och sen kanske en annan poängen nu här bara det att jag tycker att det ingår i mångas kritik i dagens läge, så ingår det på något vis en tanke eller en utgångsläge som om ungdomar och deras föräldrar skulle ha bra koll på att vad är liksom bra, vad är skadlig användning av den telefonen, som om man skulle kunna liksom reflektera över det och fundera och
vad är bra innehåll och vad är dåligt innehåll.
Exakt, exakt.
Ja, men det där vår slutsats kanske den att det här är inte helt lätt, precis som vi kanske börjar med att säga att skärmtid är ett besvärligt begrepp. Jag antar att vi ändå håller med också förstås om det här att det är skillnad på vad man gör. Alltså att
jo,
man har mycket forskat i det här med liksom aktivt och passivt bruk, och det är kanske också någonting som man då säger att föräldrar när det gäller mindre barn i synnerhet, att liksom att man ska titta på att vad gör barnet, att om man aktivt söker efter innehåll till exempel på nätet, eller om man producerar och man det där deltar i diskussioner och så vidare, så är det inte lika illa som att man gör någonting som är väldigt så där ensidigt eller väldigt passivt, alltså att man bara följer med ett innehåll och tar till sig utan att själv vara med aktivt och skapa. Så det har betydelse alltså vad man gör, och samtidigt så det där tycker vi kanske alltså att det inte ändå är helt fel med att också beakta det här med skärmtid som sådan, alltså fundera framförallt på att vad är det som faller bort.
Och det som jag saknar kanske i den diskussionen, eller den här när man lyfter fram att det finns liksom till exempel aktiva och passiva sätt att använda telefonen, så det som jag tycker att alltid nästan faller bort är det här att men ändå, fast dagens ungdomar till exempel sitter hemma då alla och är aktiva, de skapar sitt eget innehåll och de gör musik och de gör videon och bilder och så vidare. Så många av dem sitter ändå där hemma utan att liksom röra på sig någonstans och att träffa andra ansikte till ansikte. Och det är just det som man, åtminstone nuvarande forskning, försöker mycket lyfta fram, att det är det här som är en skadlig utveckling för tillfället, det att ungdomar inte längre träffar varandra live på samma sätt som förr. De lär sig inte nödvändigtvis de där sätten om sociala normer och regler och hur man liksom är i nära kontakt med andra. Så att även om att emellan måste jag säga att det känns lite som kanske till och med påklistrat, att man liksom med tvång vill lyfta fram att man kan vara på samma sätt fast man är hemma liksom. Så jag är inte, åtminstone för tillfället, jag är inte helt övertygad att de fördelarna, eller det vad man kan göra hemma, helt når upp till det vad man kan göra vad man kan göra då liksom, när man live träffar sina vänner, talar med dem, umgås med dem och så vidare.
Precis. Och det här tror jag är sådana frågor som vi definitivt kommer att återkomma till i andra avsnitt. För det är ju just det här som intresserar oss, att vad är det som har blivit annorlunda i våra sätt att kommunicera i dagsläget och vad betyder det liksom att kommunicera?
Ja, det kan ju ni säga att såklart gör ju ungdomar också det att det här, de kommer tillsammans någonstans och så gör de sina videorna. Såklart, det är ju liksom en, kan man säga, en annan, vad heter det? Annan sak från det att sitta bara liksom isolerad, ensam. Men att det finns just de här, exakt, det finns de här många olika perspektiv på det här.
Precis. Och det här var nu kanske lite en sån här öppning till det här med skärmtiden som begrepp och om det har någon funktion eller inte, att hålla på och tänka på det och mäta det och så vidare. Och då tänker jag att det kanske har blivit dags för oss att introducera vår första utmaning, som då är en utmaning både till oss själva och till lyssnarna.
Ja, vi tänkte faktiskt överraskning, stor överraskning, vi ska följa med vårt eget skärmbruk. Allt från tv-tittande till spelande, användning av sociala medier, streamingtjänster och så vidare i en veckas tid så nog vi kan. Vi tänkte att vi skriver upp varje dag hur många minuter, timmar vi använder på de här. Håller koll på helt enkelt på vårt bruk av olika appar.
Precis, med hjälp av telefonen. Och det här är nu då också det som vi skulle uppmana våra lyssnare att göra. Och så tänker vi oss att när vi träffas här igen då, i nästa del av podden, så då kan vi fundera på dels då att hur har det gått för oss själva med den här uppgiften? Vad har vi lärt oss? Har vi lärt oss något nytt? Och om vi då förhoppningsvis har fått lite respons från lyssnarna också, så kan vi gärna berätta om att hur har det gått för er som lyssnar. Tror du, Rasmus, att det här kommer att bli lätt för dig? Har du bra koll från tidigare?
Jag tycker jag har ganska bra koll från tidigare. Jag tror inte det blir en så svår uppgift. Kanske jag blir lite överraskad nog hur mycket jag använder dator på jobb. Eller hur många timmar det sista slutligen blir nog skärmtid. Men jag tror jag har bra koll, men får se. Är du?
Ja, jag tror att för mig blir det här en hälsosam uppgift, för att jag tänker mycket på det här och talar mycket om det. Och visst har jag tidvis följt med liksom i telefonen. Men jag gör det gärna igen och mycket mer så här systematiskt, och så ska vi se. Jag är lite rädd för också vad jag kan komma att upptäcka. Så hur ska du göra nu, Rasmus, för att komma igång med det här?
Ja, jag kommer att skriva upp hur mycket tid jag förbrukar på olika skärmar. Och till vad då? Och med skärmar då menar jag tv, bäckplatta, mobiltelefon.
Precis, det låter bra. Och det här är alltså det vi uppmuntrar då alla lyssnare också att göra. Och sen då får man gärna ta kontakt med oss. Och våra kontaktuppgifter hittar man där på den plattform där man har hittat det här poddavsnittet. Och i nästa avsnitt så har vi då ett annat tema, och då kommer tema att vara sociala medier och ungas välmående, kanske ur ett ganska så här brett perspektiv. Tack för att du har lyssnat. Hej då!